Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag tackar dig Gud, min käre himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du i denna natt har bevarat mig för skada och farlighet. Och beder dig att du förlåter mig alla mina synder och denna dag nådigt bevarar mig för synd, olycka och allt ont, så att mitt liv och alla mina gärningar må bli dig behagliga. Överlämna mig med kropp och själ i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden icke får någon makt med mig. Amen. Som morgonbön ska vi läsa några versar ur Saltarens 119 psalm. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, står den 33 versen. Så vill jag taga den i akt in till änden. Ge mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina budstig, ty till den har jag behag. Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och låt det icke vika av till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att jag icke ser efter förfänglighet. Behåll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan. Vänd bort ifrån mig den smälig som jag fruktar, ty dina rätter är och goda. Se, jag längtar efter dina befallningar. Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. Din nåd kom över mig, Herre, din frälsning efter ditt tal. Så kan jag giva den svar som smädar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck icke sanningens ord så helt och hållet bort ifrån min mun. Du, jag hoppas på dina domar. Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, och jag skall icke komma på skam. Amen. Kom helge ande, vittne giv i mig att Jesus är mitt liv, och att jag inte ett annat vet än Jesus till min salighet. Kom sanne ande, led du mig på sanningens och ordets stig, att aldrig jag från skriftens grund ett hårsmån viker någon stund. Jag utan dig ej känna kan min store Gud och frälserman. Upplys mig därför med ditt ord, var dag jag går på denna jord. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, om makten och härligheten i evighet. Amen. Herre, bevara vår utgång och vår ingång, från nu och till evig tid. Amen. Stiftelsen Biblikum ber att få hälsa er välkomna till sin höstkurs här i Skellefteå. Vi började kursen, som ni vet, några stycken av er här, och som var med redan igår kväll i Piteå, och det var ganska mycket människor samlade där. Det är alltså den kursen som fortsätter här idag. Allihopa vet väl här vad Stiftelsen Biblikum är för någonting. Stiftelsen Biblikum är alltså en helt fristående sammanslutning som har sitt säte i Uppsala, och som har sin uppgift att skaffa fram möjligheter för att bedriva en bibeltrogen vetenskaplig forskning. Jag vill säga det här därför att många människor tänker att Biblikum, det är någon slags nytt samfund, någon ny kyrka av något slag. Men ni ska alltid komma ihåg det. När människor talar om Biblikum, och kanske ibland också har något att säga emot Biblikum, att Biblikum är ingen kyrka. Och Biblikum är icke beroende eller på något sätt lydande under någon kyrka, utan Biblikum är en helt fristående forskningsinstitution, bibelforskningsinstitution i Uppsala. Och bibliken är också, som ni vet, med nödvändighet alldeles fri från staten. Vi skulle kanske kunna få en hel del, ganska mycket pengar förresten har jag tänkt på, ifrån staten, om vi gick in på statens villkor för bibelforskning. Jag ser så många avskräckande exempel på det, att vi inte vågar det. Utan vi tror att det enda som ska bestämma biblikums arbete och biblikums forskningsresultat, det är Bibeln, den heliga skrift. Och nu kanske jag lite grann här vill ha samma begreppen, för jag talar om stiftelsen Biblikum, alltså som ska driva en bibelforskningsinstitution. Och Biblikum är alltså namnet på bibelforskningsinstitutionen som stiftelsen Biblikum driver. Biblikum är ett hus i Uppsala, och det är alltså en slags teologisk institution eller universitet eller vad ni vill, som finns i Uppsala. Och det är Biblikum som på det här sättet vill nå ut till människor i landet för att hjälpa dem i denna svåra tid av förnekelse och andlig förnedring, till att klart se igen att vi har ett fast och tillförlitligt ord i den heliga skrift, som än idag är det enda som duger att bygga sin grund, bygga sin salighet på. Biblikum hälsar er alla väldigt välkomna idag till de här kursdagarna idag och imorgon. Jag hoppas att ni alla har fått ett program. Om ni inte har det, så finns det i bokbordet där nere. Det blir 2 stycken föredrag, eller bibelstudier, eller vad ni vill kalla det, nu på förmiddagen här. Och så blir det ett middagsuppehåll mellan 13 och 17. Och så blir det 2 stycken föredrag ikväll. Och vi hälsar er allihopa välkomna till de här. Och som sagt, vad det finns på tidskriften Biblikum, finns det ett program om inte annat där nere. Det första föredraget idag här, det har fått titeln att återuppbygga kyrkan, kunskap att återuppbygga kyrkan eller att bygga upp kyrkan. Som inledning till det vill jag läsa i Efesierbrevets 4 kapitel några versar i det 4 kapitlet, ja, i Jesu namn. Det står från den 7:e versen: men åt var och en särskild av oss blev nåden given, allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva. Därför heter det: han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor. Men detta ord, han for upp, vad innebär det? Om icke att han förut hade farit hit ner till jordens läger rymder. Den som for ned, han är också den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad, och så blir vi fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi icke mer vara barn, icke så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter vars och en särskilda uppgift. Amen. Alla människor som studerar teologi, antingen man gör det vid universiteten eller vid bibelskolor av något slag, eller man gör det vid såna här kurser eller vid det enskilda bibelstudiet hemma, vi ska ha en sak i minnet: att studerandet av teologi får aldrig någonsin bli ett självändamål. Man kan alltså inte studera teologi som en hobby egentligen. Utan all rätt teologisk forskning och undervisning, vill vi slå fast från början idag, det ska stå i kyrkans tjänst. all rätt teologisk forskning, studerande och undervisning ska stå i församlingens tjänst till att bygga upp Guds kyrka här nere på jorden. Det betyder att ingen rätt teologisk forskning egentligen kan vara fristående från kyrkan och församlingen. Jag säger om igen, den står i kyrkans tjänst. Till hjälp och stöd och till tjänst åt Guds barn. Till uppbyggelse för Guds barn. Till ett värn emot alla falska läror som vill skada Guds barn och församlingen. Och därför är det egentligen, det säger han som anknytning till vad jag har sagt, att Biblikum är en fristående forskningsinstitution. Det är mycket, en mycket egendomlig sak när staten, som är ogudaktig och som i stort är Guds fiende, bedriver och understöder teologisk forskning i det här landet. Det är mycket egendomligt att kristna människor har funnit sig i det. Då är det inte så underligt att det har gått så galet som det har gjort. Jag vet om åtminstone två, om inte flera teologiprofessorer under min egen studietid i Uppsala. Professorer i teologi alltså. Som var uttalade ateister och gudsförnekare. Och flera andra av dessa teologer, professorer och lärare, de hade namnet om sig att vara kristna. Men de frågade i sin undervisning inte alls efter Kristus. Vi hörde vid studenter de sällan eller aldrig fråga efter församlingsgemenskapen. Utan många av lärarna, professorerna och docenterna, och vilken grad de nu hade, de ledde till och med i fylleri och utsvävelser och världslighet och andligt högmod. Och de frågade just aldrig efter kyrkans och församlingens väl i sin undervisning. Jag säger att deras forskning och deras undervisning stod absolut inte i kyrkans tjänst, i den kristna församlingens tjänst, även om flera av dem var präster. Deras undervisning, den var enligt min mening och enligt mångas mening rent skadlig och nedbrytande för den rätta kyrkan, som alltså är Kristi sanna osynliga kyrka på jorden. De bröt ner studenternas tro, om de hade någon. Bröt ner tron på Guds ord i sin teologiska undervisning. De undervisade i bibelkritik. Och de satte många gånger, kan jag säga, sin ära, jag har alltså erfarenhet av det själv, sin ära i att gyckla med det som någon troende student ägde i sitt hjärta. Och de försökte att bevisa hur fel Bibeln hade, hur otillförlitligt bibelordet var. Jag måste få belysa det här så att ni ska förstå hur nödvändigt det är med en fristående, bibeltrogen bibelforskning. Professorn till exempel i Gamla testamentets exegetik, när jag läste i Uppsala, han ägnade alla sina krafter åt att bevisa att Gamla testamentet i stort sett var ett lån från andra orientaliska hedniska religioner. Och professorn som vi hade i religionshistoria, han lever än, han skrev stora böcker och skrifter som vi studenter måste lära oss utan till nästan på, där han sökte bevisa att kristen tro egentligen bara, ja, han sökte bevisa att det fanns ett enda stort mönster för alla religioner, och i det mönstret gick kristendomen också in i som ett del. Det var alltså, såg ut i stort sett ungefär som andra hedniska religioner i världen gjorde. Och professorn som vi hade i kyrkohistoria, han kunde lika gärna ha varit professor i profanhistoria. Därför att nu efteråt åtminstone så förstår jag det bättre när jag har lite perspektiv på det. Han lärde oss inte ens det elementära om kyrkohistoria. Jag kan inte minnas att vi fick lära oss vad kyrkohistoriens uppgift är. nämligen att visa hur sann kristen tro, tron på den helige treenige guden, tron på allt Guds ord, hur det alltid i historien har varit tvungen att kämpa för sin existens genom hela historien, och hur Gud ändå i stor nåd har bevarat sina barn, en rest av trogna, genom historien. Jag vill förtydliga mig och säga så här: jag minns alltså inte att jag ens fick lära mig i Uppsala vad som är kyrkohistoriens uppgift, att visa hur den sanna kyrkan, som håller sig till Kristus och omutligt håller sig till ordet, alltid har fått kämpa emot falsk lära och emot ulvar, och alltid kommer att få göra det. Det fick jag inte lära. Och jag kan berätta för er här, som lyckligt har undgått att studera teologi i Uppsala som jag fick göra, att professorn, just som vi hade i etik, märkligt också att det just var etik, han var så svårt alkoholiserad att han långa tider låste in sig i sin lägenhet i rus och bakfylla och hindrade oss studenter att överhuvudtaget komma till tals med honom. Jag gick och vaktade en hel vecka på honom utanför hans bostad för att få tid för tentamen. Och när han äntligen kom ut en regnväderstad och jag rökt på honom och sa att jag var villig att tentera, då skällde han ut mig efter alla konstens regler och sa till honom: ska man inte få ha sin frihet, kandidaten? Ja, det var professorn i etik som på så sätt hjälpte till att uppbygga Kristi kyrkan. Och professorn i Nya testamentets exegetik, när jag läste i Uppsala i alla fall, han var fullt upptagen med att bevisa att stora delar av Nya testamentet var oäkta. Vad blev resultatet av mina studier i Uppsala? Jo, jag ska säga, jag hade aldrig någon egentlig nytta av mina teologiska studier när jag kom ut i församlingen. Den teologiska undervisningen, den tjänade icke alls till att bygga upp, utan att så mycket som möjligt riva ner kyrkan, Kristi sanna kyrkan. Och därför ska ingen förundra sig över ett enda dugg att det ser ut som det gör idag här i detta landet. Men har ni märkt en sak? Att trots detta bedrövliga tillstånd i Uppsala och Lund och i Stockholm och var det är de teologiska fakulteterna finns, så hade och så har ännu idag också samfund som står fria ifrån staten en egendomligt trånande längtan efter att få komma och studera teologi i Uppsala, i Lund. Och så reser blivande predikanter och pastorer ifrån samfunden, ifrån alla samfund nästan idag, som reser till dessa teologiska fakulteter där det finns såna lärare och sån undervisning, för att få sin utbildning inför arbetet i församlingarna. Han ger ett exempel som är aktuellt här i stan, där det finns många människor som håller sig till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Evangeliska Fosterlandsstiftelsens teologiska institut, som numera ligger i Uppsala, har nästan helt slagit samman sina påsar med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Och eftersom den fakulteten alltså, säger jag, motarbetar och är fientlig till Guds ord, fientlig till kyrkans verkliga uppgift, så har resultatet blivit det som vi ser idag. Vi ser runt omkring oss en rad så kallade kyrkor och samfund här i landet som ju är fullständigt ödelagda andligt sett. En teologi som är gudsfientlig och bibelfientlig, den kan omöjligt stå i kyrkans tjänst. Den ödelägger allt andligt liv. Den gör kyrkor och samfund till statens lydiga lakejer. Och den gör präster och pastorer till någon slags psykologer och kvasifilosofer och någon slags socialarbetare i landet. Präster och predikanter ser vi runt omkring oss som har slutat att nitälska församlingen, präster och predikanter som slutat att kämpa för det rena och klara gudsordet för Kristi kyrka här på jorden. Och när vi ser den situationen säga, teologin, studiet av teologin av de heliga skrifterna, teologin har existensberättigande bara när det tjänar till att bygga upp och återuppbygga den sanna kyrkan. Det vill säga den kyrka som tror allt Guds ord. Den kyrka där Guds ord skiner i all sin gudomliga klarhet och glans och vishet. Och nu är det skriften själv som lär oss detta. Vi citerade det igår kväll, jag gör det igen i Apostlagärningarna. Där står det att under den kristna kyrkans första tid så höll de kristna stadigt ut. Men jag säger det eftersom till exempel inte Sia Åkesson kunde vara med igår kväll och behöver lära sig det. De höll stadigt ut, de första kristna, inte bara vid brödsbrytelsen och bönerna och brödagemenskapen, utan de höll stadigt ut i studiet av teologin med att studera apostlarnas undervisning. Det betyder att ingen människa kan med Nya testamentets hjälp styrka ett vanligt påstående att när en människa väl har blivit omvänd och ett Guds barn, då är allt redan gjort som kan och bör göras för henne. Nej, läs Paul i brev med den frågan för ögonen. Då ska ni få se att Paulus, som kanske är historiens främste evangelist, han satte särskilt sin ära i att predika och undervisa där det förut inte hade blivit predikat. Och hans brev, de är fulla av undervisning, av uppbyggelse, uppbyggande undervisning för dem som har blivit vunna för Kristus. Och hela Nya testamentet framhåller att den kristna församlingen och de enskilda kristna aldrig, som vi hörde här i Efesierbrevet, får nöja sig med nybörjarläran, den andliga mjölken, utan att alla kristna måste för sin salighets skull sträva efter den fasta andliga födan. Det vill säga efter mera kunskap, efter allt fastare, allt fullödigare och bibelenligare undervisning. I de moderna samfunden har detta viktiga arbete och undervisning blivit sorgligt eftersatt, har vi hört. Och så kyrkor där man säger sig tro, i kyrkor där man säger att Bibeln är Guds ord, har det blivit eftersatt. För jag berättar för er att en av mina egna flickor, hon skrev här i vintras ett brev till en av sina kristna kamrater uppe i Piteå, som är från en så kallad bibeltrogen familj. Och min flicka, som är alltså är tonåren, hon förmanade sin kamrat, som hon alltså tyckte om, hon förmanade henne att hon särskilt skulle ge akt på vad Nya testamentet hade att säga i en alldeles bestämd fråga. Och bad henne att hon skulle läsa och tänka på det, eftersom hon inte hade den saken klar för sig. Och så fick hon till svar av sin kamrat att det där har jag aldrig tänkt på, aldrig bekymrat mig för. Och så slutade hon sin brev så fromt tillbaka till Carolina med att skriva: skriv till mig om Jesus istället, Carolina, istället för vad Nya testamentet har att säga om detta andra. I bibeltrogna hem, där föraktas alltså den stadiga maten, undervisningen och kunskapen om skriftens många hemligheter, de viftas bort med vad som jag tror på tyska ibland brukar kallas för frömlerei, det vill säga med fromt snack. Det där andra som Bibeln säger bryr jag mig inte om, skriv till mig om Jesus istället. Det där andra Bibeln bryr jag mig inte om. På det sättet blir inte kyrkan återuppbyggd eller uppbyggd. Återuppbyggd om man har rivit sina ruiner. Allt för ofta har den undervisande predikan, som syftar till att lära församlingen vad Bibeln lär, den har blivit skuffad åt sidan i församlingarna. Uppmuntran och tröst, någonting som verkligen behövs och som ska vara med alltid i predikan, det har helt ersatt uppbyggelsen och undervisningen. Och det har istället i bästa fall bara blivit ett tröstande och en uppmuntran. Och då menar jag, då är det ingenting att undra på när kyrkor utspisar sitt folk på det sättet, att de rycks med så lätt människor av vart nytt lärdomsväder, att de står så hjälplösa och hopplöst utlämnade emot all villfarelse i tiden och mot den rådande otron. Ett av vår tids mest skriande andliga behov, det är att präster, predikanter, lärare, söndagsskollärare, och jag säger inte minst våra kristna hem, för att ingen ska känna sig undantagen, vänder tillbaka till den fasta och trygga undervisningen igen. Den som jag tror att man förr i världen i hemmen här i Skellefteå också sökte efter, nämligen den undervisning som ger faktiska kunskaper om vad som står i Bibeln och inte fromma känslor och allmänna uppfattningar bara. Och när jag säger det, att vi behöver en sån undervisning som ger kunskaper, då menar jag naturligtvis inte att predikan ska bli en skollektion. Jag menar naturligtvis inte att predikanten ska stå där och tala till församling ungefär som en lärare talar till klassen i grundskolan. Det menar jag inte, naturligtvis. Vi vet att särskilt vi som är yngre predikanter många gånger felar i det stycket, att uppträda som skolmästare i predikstolen. Unga predikanter är ibland så ivriga att undervisa och lära, men i sin iver att få instruera och lära andra, så kan de ta med alldeles för mycket i sin predikan för många punkter. Och så vet församlingen varken ut eller in, utan blir istället konfunderad och konfus. Och sådana misstag, det ska vi naturligtvis försöka att undvika våra blivande präster om att de inte ska begå. Men jag säger, när vi ska försöka att undvika sådana misstag, att vi ska inte undvika den därför att vi förkastar undervisande predikan, utan därför att vi vill att den undervisande och lärande predikan verkligen ska bli verklig predikan och inte föredrag eller en teologisk föreläsning. Predikanten ska naturligtvis undervisa efterhand i alla de stycken som skriften undervisar oss om, alla de läror som skriften behandlar. Men jag menar att predikanten, han ska lära sig att göra det med en brinnande övertygelse. Han ska göra det med nidälskan för Guds ord och för själarna, så att församlingen märker att det är den där karl säger, denna lärdom han har, det kommer också från hans hjärta. Det har till uppgift att lära hur teologin kan bli till nytta i församlingen, fruktbärande för det kristna livet, hur det ska stadfästa människor i tron. Det förvånar oss alltså så oerhört mycket, hörni, att även bibeltrogna, så kallade bibeltrogna predikanter, så ofta går förbi den rent undervisande och uppbyggande delen i församlingen. Vad dessa predikanter säger, det är många gånger i och för sig så gott, och det förmår så ofta att röra sinnena också på ett rätt sätt, menar jag. Men människor som sitter under deras predikstolar, kanske ett år, kanske 10 år, de befinner sig ofta ändå på samma ståndpunkt som när predikanten började med sina predikningar. Det leder just ingenting framåt. Vi får just inte mera kunskap, utan det blir mest bara tröstande och tröstande. Församlingen konfronteras inte med den underbara rikedomen rikedom som finns i skriften. Detta oändliga mångfald som är skriftens egen. Jag är personligen övertygad om att Gud i nåd, det ska vi be honom om, behöver uppväcka en helt ny sorts predikanter i detta land. Du behöver ge oss sådana predikanter vars predikan inte bara bygger på den fasta grunden, utan som bygger på den fasta grunden med guld och silver och ädla stenar. Och jag ska säga till dig som har till uppgift att undervisa i någon form i församlingen, vill du som är predikant och lärare, och vill du som är bibelstudieledare och söndagsskollärare, jag frågar, vill du bli frälst så som genom eld på den dagen? Eller vill du se att du nåd det verk som du fick utföra på jorden blir beståndande, att det har givit frukt? Och då ska vi veta att till slut är det bara ett arbete som består provet. Och det är att söndag efter söndag, vardag efter vardag, ödmjukt förmedla en solid och gedigen kunskap om vad det som faktiskt står i skriften. Inte vad du anser och tänker och har upplevt, utan förmedla ödmjukt och utan att pruta på det vad Gud säger åt oss i sitt ord. Tycker du att det är allt för litet och för obetydligt arbete? Är det alldeles för begränsat för att kunna sätta hjärtarna i brand med? Nej, kära vänner, och nu upprepar jag vad jag sa igår kväll. Att fick vi leva i 100 liv, så räckte det ändå inte att utforska skriftens djupa rikedomar och mångfald. Så stora och så många är det. Människor grubblar idag så mycket på vad det är för fel med den här världen som har gått överstyr och som vi inte har någon hand med längre. Och många anar att idag står vi faktiskt vid randen av en avgrund eller en katastrof. Eller hur? Och det är ganska uppenbart var felet finns någonstans. Guds ord, Guds heliga lag, har kastats på soptippen. Och vi frågar, när ska människor igen börja förstå att ge Guds ord dess plats tillbaka? Ge lagen dess plats tillbaka igen? Det är sant att när lagen predikas, då blir det en hemsk dag för ett fallet folk och för avfallna kyrkor och samfund som har övergivit Guds ord. Det blir en hemsk dag, en domens dag. Men samtidigt så blir det ju en glädjedag, därför att när lagen återigen predikas i all sin klarhet och stränghet, då blir det som det alltid har blivit när lagen har förkunnats. Då blir lagen en uppfostrare till en frälsare, uppfostrare till Kristus. Lagens hot och dom behövs i all sin stränghet och klarhet för att driva människor tillbaka till den trånga porten och in på den smala vägen som leder till himlen och saligheten. Lagen behövs för att driva människor till Kristus. Det är bara hos honom finns friheten. Bara hos Kristus, vid korset, vid blodet. Bara evangelium, där det talas om försoning och nåd för dömda syndare. Här är de orsakerna till allt vad Bibeln överhuvudtaget innehåller. Nämligen den helige treenige Gudens majestät. Och detta kräk till människan, denna syndiga människas skuld och elände. Och vi behöver inte söka länge efter den tredje stora undret. frälsningens under. Frälsningens under finns framställt redan i Bibelns första bok så klart, med löftet om frälsaren som skulle sönderkrossa Satans makt. Och resten av Bibeln, det är egentligen bara ett enda stor uppfyllelse av detta löfte i början av skriften. Och när vi ser och läser dessa löften och dessa uppfyllelsen av Guds löften, och när vi försöker att ta Bibeln ibland inte bara i enskilda delar och perikoper, utan ser det som en väldig enhet och helhet, när vi begrundar inte bara den och den läropunkten i skriften, menar jag, utan hela det ofattbara och underbara lärosystem som finns i Bibeln, ja, då blir jag åtminstone så gränslöst förvånad och häpen över att en sån rikedom som vi har i skriften, att den överhuvudtaget kan ersättas av detta fattiga budskap som bärs ut idag. Detta fattiga och futtiga sociala evangelium som överhuvudtaget inte finns i skriften. Det är verkligen att välja trä och hö och strå istället för ädel metall, guld och silver och ädla stenar. Detta som vi hör, det förmår icke att bygga upp eller återuppbygga Guds kyrkan. Hörrni, när jag nu tänker på de saligheter, jag tröstar med det på morgonen, som ligger framför Guds barn, detta oändliga och sköna, som inte har någon grund i vad du och jag har gjort i mänskligt bemödande, utan som helt och hållet beror av den allsmäktige Gudens nåd och förbarmande mot oss. Och när jag läser Bibelns allra sista bok, Uppenbarelseboken, och tänker på den ljuvliga uppfyllelse som väntar vårt saliga hopp, då vår älskade Herre och frälsare Jesus Kristus äntligen ska komma tillbaka, han som nu sitter på sin allmaktstron, när jag läser om allt detta underbara och begrundar det, då blir jag så fast övertygad om att det är den förkunnelse som idag dominerar samfunden, inte bara i vårt land utan också i Norge och runt omkring hela världen, det budskap som bärs ut av så begåvade människor, det är ändå ingenting annat än svaghet och lump och avskräde. Och dessa människor som ofta är så föraktade och anses så hopplöst föråldrade och konservativa, därför att de tror allt vad Bibeln säger, att Bibeln är Guds ord, jag ser att de äger en rikedom som är oändligt mycket större än världens alla kunskaper och skatter. Oändligt mycket mera värt än det som predikas av dessa begåvade och vältaliga människor idag, som på ett så underligt sätt har fått de så kallade kristnas öron och hjärtan, trots att deras budskap alls icke förmår att bygga upp utan bara river ner Guds kyrka. Då tackar vi Gud för det rena och klara Guds ordet, den undervisande predikan, det teologiska studiet. Vi tackar Gud för forskare som bryr sina hjärnor och som sliter med att för oss återigen visa fram skriftens klarhet, skriftens tillförlitlighet, skriftens djupheter. Vi tackar Gud för den undervisningen som vi vet verkligen förmår att bygga upp Guds kyrka. Amen.